God afton, gott folk, och välkomna tillbaka till Radio Nordfront. Er räddning i fortfarande sjukt kalla vädret här uppe i norr. Ikväll har vi avsnitt 398. Det är den 50 februari 2026. Mitt namn är Andreas och med mig har jag Martin och Simon och Tobias.
Tjena. Och teknikproblem.
Verban.
Du har nog fel mick.
Hallå?
Där.
Du har valt fel mick, tror jag, Andreas.
Har jag fel?
Ja. Du låter burkig.
Nu då?
Nu låter det så vackert.
Herregud.
Var det Microsoft igen som ställde till det?
Ja, det är det. Givetvis. Någonting är det som spökar. Men vi har ett spännande avsnitt ikväll. Vi kommer att fortsätta prata om Epstein. Vi kommer också att prata om att det kommer ett nytt politiskt parti i Storbritannien. Och ICE som lämnar Minnesota. Men innan vi kommer in på det så måste vi prata om allvarliga grejer gällande donationer. Det har ju skett lite utveckling angående våran Swish. Så kan Martin förklara vad det är som har hänt?
Nej, jag tycker bankerna får göra.
Ja, okej.
Okay. Det är de som är förståndshandikappade. Det går tydligen jättebra att swisha, verkar som, fast vissa banker typ stänger av swish åt dem som swishar, har vi hört.
Jo, det verkar gälla Swedbank.
Ja, så det är väl, är man kund där så får man fråga vad de håller på med. Om man swishar så kanske man ska räkna med att swishen stängs av. Men ja. Och har man andra banker så får man väl veta att det finns en risk. Men vad vi har märkt så är väl Swedbank värst.
Ja,
och det är ju konstigt att det är just de som swishar som blir nedstängda medan swishen som de swishar till fortfarande är öppen.
Jo, vi hörde ju också i dagarna att Frihetsnytt bland annat har problem med sin swish. Så att swisha till nationella initiativ verkar vara problematiskt. I det fallet så gällde det SEB. Så det, alltså det är svårt att med gott samvete rekommendera att folk ska swisha när bankerna och om det är staten eller vem det är som vill stänga ner de här människorna. Så kontanter är alltid det säkraste sättet att donera.
Fast det är ju ändå ett nytt problem, så det har ju inte, ja, sen förra veckan har det blivit just att de som swishar riskerar sin swish tidigare, tror jag inte riktigt att det har förekommit, även om nationella och enskilda människor liksom har fått problem med banker här och där och att de kan ifrågasätta swish och annat och kräva redovisning och sånt. Men det har ju inte, nu verkar det som att det har slagit slint mer.
Jo.
Systematiskt.
Så, swishen är fortfarande aktiv. Så det går att swisha.
Och vi har rätt jäkla desperat behov av pengar också. Det är svårt att hålla igång utan pengar här.
Precis.
Så ja, om ni vill chansa swisha, annars gärna posta kontanter.
Jo, gör så.
Bara säga en sak också. De som har förlorat nu, de har fått problem nu, så borde det inte vara något problem att öppna Swish på ett konto i en annan bank, tänker jag. Jag tror inte.
Nej, och jag vet inte hur det funkar om man efter lite tid eller på en gång kan öppna igen på samma bank. Eller om man kan överklaga och ifrågasätta. Man borde ju kanske vända sig till Arne eller liknande. Och ja, ifrågasätta. För de vi känner till här, de har ju bara fått kontot nedstängt och sen ett meddelande om att, eller swishen nedstängd och ett meddelande om att på grund av lagen om penningtvätt och terrorfinansiering bla bla bla, så har inte du en swish längre. Men
Ja, jag har inte
berätta inte vad du gjort fel eller och vi har inga frågor om det du har gjort, utan det är bara så typ.
Precis, jag har inte hört att någon har förlorat sitt konto.
Nej,
det är bara Swish. Och men jag har hört andra såna här saker har hänt tidigare, att folk har fått sin Swish och även konto nedstängt utan möjlighet att, alltså bara så där direkt, och sen kunna öppna Swish på andra ställen och så. Så det här betyder inte att det är kört för alltid att ha Swish. Jag fattar ju att det är extremt bökigt att vara utan. Så att som du är inne på, så om man kan anmäla sånt här, absolut. Men det borde inte vara något. Det är enkelt att öppna bankkonton idag. Man behöver inte ringa banker eller något. Man gör det på internet och sådär, och det borde gå bara.
Jo, och banker som beter sig CP, man ska ju straffa dem. Sen är ju det här med typ frimarknad och konkurrens och att saker ska rätta till sig genom bojkotter och sånt, det är ju lite en myt kanske. Det är ett enda stort system, så alla banker beter sig lite liknande, och ja, så det är svårt att straffa dem, men rent principiellt är det väl bra att göra det. Om en bank beter sig som ett CP så byter man. Det fick vi jag göra för flera år sedan också.
Jo, Swedbank är faktiskt värst. Jag har bytt från Swedbank för jag tyckte de sög redan innan de började stänga ner folk. Så är det. Men alla donationer uppskattas, och skicka gärna ett meddelande med er donation. Då ska vi läsa upp det.
Krypto är också bra.
Ja, precis. Ja, då kan vi halka in på första rubriken för veckan. Det handlar om barn, sa de när det var tonårsutvisningar nu som upprör etablissemanget. Så flera invandrarungdomar som bott i Sverige med sina familjer har på senare tid fått besked om att de utvisas när de fyller 18 år, trots att övriga familjemedlemmar får stanna. Frågan har väckt starka reaktioner bland etablissemanget och lett till politiska krav på förändringar i regelverket för att fler främlingar ska få stanna i landet. Så en enkel lösning här är ju bara att skicka hem allihopa.
Det var det jag tänkte också. Alltså, de problematiserar fel grejer. Det är resten av människorna som ska hem också.
Exakt. Det är de som, vad heter det, ramar in problemet att de skickar hem barnen utan föräldrarna. Ja, men vad fan. Det är en uppenbar lösning att köpa biljetter till hela gänget. Men ja, det är ju faktiskt någonting som regeringen nu funderar på att se över. Att det här är problematiskt. Då. Och det är ju för att det anses att när de fyller 18 så är de ju självständiga individer i Sverige och ska försörja sig själva. Om de inte gör det så kan de skickas hem. Så vad tror ni om det?
Ja, det är väl också att de ska ha liksom någon motivering till att stanna, och om de inte har permanent uppehållstillstånd och sen innan så kan de sakna grund och få det när de blir en egen myndig person. Och, ja. Alltså att tiden håller på och backar och så, det är ju svagt och dumt, men det handlar väl om att de ser det som en så här otaktisk kulle att ta strid på. Typ att det rör sig kanske om relativt få människor, och media kan göra snyfthistorier om dem och förvirra väljarna och skapa sympati för de här människorna typ.
Jo.
Och så blir det så här clown-grejer som med ICE i USA typ, men... Men Sverige har ju liksom inte satt ner foten alls med utvisningar. Så det finns ju utrymme liksom för att göra mycket, mycket mer.
Jo, det är ett område man kan expandera. Jag hade gärna sett några siffror på folk som faktiskt lämnade landet och inte kom tillbaka. Det hade varit intressant att se.
Ja, den enda siffran jag kommer ihåg just nu är en person som tog återvandringsbidraget förra året.
Jo,
det är inte så jättestarkt jobbat.
Nej. Men fler kanske nappar på det när det blir 300 000.
Ja, det var de gamla siffrorna då, eller?
Jo, det var väl innan nyår var det. Jo, och den nya standarden är också att försöka få så många som möjligt att gå från permanent uppehållstillstånd till medborgarskap.
Mm.
Det är ju SDs fråga just nu, att verkligen integrera de här individerna.
Precis, de vill avskaffa PUT, som det heter. PUT, mm. Permanent uppehållstillstånd.
Men vad ska fördelen med det vara?
Ja, men det är ju för att typ de som... Alltså, så här säger ju SD att om man
gör... Om man har dubbla medborgarskap, kan man utvisa dem ens då, eller?
Nej, men nej. De menar att det kommer rensa bort alla drägg. Det är det mm. de säger. För de som inte klarar av att bli medborgare eller vill bli medborgare eller så här, liksom så, de, för att de har ju höjt kraven på medborgarskap samtidigt.
Jo,
då måste de lämna Sverige.
Jo, så man gör lite rätt i änden att filtrera bort folk som ligger i putt just nu då. Men man gör ju fel som släpper in fler medborgare. Det borde ju vara någon så här jävla
stopp
på medborgarskap liksom.
Ja, men målet för dem är ju inte att stoppa invandringen, utan målet är att
göra mer medborgare.
Ja, mer högkvalitativa invandrare. Typ. Det är alltså... Det är ju typ det SD vill. Sådana som kan sjunga Små grodorna utan brytning och sådana där saker.
Ja. Ett paradis, med andra ord.
Ja. Och, men grejen är den med det förslaget också. Det har ju sågats av precis alla remissinstanser. Och det har ju inte bara varit, du vet, så här typ att det är omänskligt eller så. Det har väl varit sådana saker också. Men liksom Sveriges lagar och sånt funkar inte alls tillsammans med det där.
Så att, ja, men det är ju att vi har så här efterbliven socialdemokrati och bögliberalism institutionaliserat i lagar och på alla plan i alla myndigheter och andra instanser som liksom får uttalas om sånt där.
Och jag tror det var Västra Götalandsregionen. De sa att hela den... Hela äldreomsorgen i den regionen skulle kollapsa totalt om det här. För att de har så mycket folk som jobbar där.
Det skulle inte bli några mer våldtäkter.
Nej, men de har
våldtäkter.
Typ hälften av alla anställda skulle väl rensas ut. Typ, om det där skulle gå igenom.
Ja, men det är det som är bra.
Jo, men alltså, ni hör ju hur Sverige funkar liksom.
Ja.
Det är ju helt sjukt att det är så. Och de har ju garanterat... Jag tror säkert inte de överdriver. Jag tror att det säkert skulle bli stora problem.
Men det, jo, det har ju ljugits i många år så här, typ att Sverige klarar sig inte utan invandring och det går inte och sådär. Men nu är det ju liksom på många olika... I många olika sammanhang är ju invandrare liksom i majoritet. Typ när jag skulle så här, få ett sjukintyg digitalt, så var ju alla så här läkare man kunde välja mellan, olika typ så här babbar och indier och sånt.
Mm.
Så det, de, ja, finns ju liksom.
Men det är ju det som är så konstigt. Alltså, dels är det ju det extrema fallet där de blir matade med kattmat och blir våldtagna. Men sen har du ju bara att fara till vårdcentralen och träffa massa läkare som inte pratar svenska. Mm. Alltså, de ska alltså förklara för dig, eller försöka förstå dig först vad ditt problem är. Sen ska de förklara vad lösningen är och deras resonemang kring vad du nu har haft problem med på sin brutna jävla svenska. Och det här har ju pågått i flera decennier.
Mm.
Så att om vi blir av med alla dem, det spelar ingen roll hur jävla smarta och kompetenta de är på sitt eget språk i sitt eget land. Om vi bara har folk som pratar svenska inom vården utan brytning är ju ett steg uppåt.
Jo, det är det. Men det är också så att alltså oavsett om de är svenskar eller inte, läkare på typ hälsocentraler idag, de är oftast stafettläkare och helt
ombrydda. Ja, de ombrydda. Bryr sig jävligt lite.
Alltså, de bryr sig inte ett skit. De vill bara bli av med en så fort som möjligt.
Jo.
Men visst, det vore ju bra att man, alltså att man förstår när en läkare bad en dra till.
Jo, men det finns så många underliggande... Vad heter det? Symptom på sånt där.
Ja.
Varför är de less? Det är för att de är överbelastade med massa jävla skräp.
Ja.
Det är ju massa skräpmänniskor som går till vården. Vilka är skräpmänniskorna om man drar det grovt? De flesta i alla fall. Om du går till akuten till exempel i, jag kan tänka mig i Malmö, Göteborg och Stockholmsområdena, så är akuten fylld med främlingar konstant.
Det är och så har de med det hela släkten.
Ja, och de kastar och skriker och ska vara först i kön och bli våldsamma. Kanske kommer in någon som blir skjuten och hela gänget kommer in och mordhotar dig. Sådana där grejer blir man ganska less på.
Numera har de väl alltid porttelefoner så här, så man måste motivera varför man ska gå in ens överhuvudtaget på akuten och sånt.
Ja.
Och alltså när jag var ung, eller så här, ja, men typ 18-20 år, då kunde du gå in liksom så här, på typ Arbetsförmedlingen eller Skatteverket eller Försäkringskassan eller vad det nu kan vara, SOS eller vad man nu än behövde. Man kunde gå in där och typ prata med någon i receptionen eller hämta en blankett eller så. Det går inte längre. Alla myndigheter har ju stängt dörrarna.
Mm.
Det finns, är du inskriven på Arbetsförmedlingen, sker allt över telefon numera. Och det är också på grund av det här. Det funkar, de kan inte ha öppna dörrar längre.
Nej.
De blir bara hotade och alltså, de där väntrummen blev fyllda av aggressiva människor och släktingar. Och
Men det
funkar inte.
Det är det som följer med också. När du kastar ut alla de här högkvalitativa icke-vita läkarna, så kastar du också ut alla patienter. Alltså du kastar ut mer än 50%. Vill jag påstå. Nej, inte 50% eftersom att vi fortfarande är majoritet. Men väldigt mycket, ska jag säga. Jag har inga siffror på det där. Men väldigt många av patienterna är ju icke-vita. Och de kommer ju att försvinna också. Så att det blir ju nettovinst, hur man än ser på det.
Ah.
Men det blir ju smärtsamt.
Men inte äldreomsorgen blir det ju så.
Och så, om man tittar så här typ bostadsmarknaden, så kommer det bli bostadsbrist. Men, eller tvärtom, bostadsöverskott.
Ja. Billiga hyror.
Men ja, och det är ju positivt för de flesta.
Jo. Nej, men alltså jag tror också att vårdtagare har blivit mer och mer icke-vita. När jag jobbade inom äldrevården för 2006-2007, då hade jag några som var icke-vita. Kanske 2-3 stycken på min runda. Och det är garanterat mycket värre nu. Det är ganska länge sedan, typ 20 år sedan.
Ja, det är nog minst hälften, och man, vad heter det, man läser ju mycket i tidningar att de har problem med liksom, ja, men det finns ingen som kan svenska och
nej. Jag undrar om de också blir våldtagna eller om det är så undantag.
Vilka?
Icke-vita vårdtagare.
Jaha, ja, men jag tror inte det finns så många sådana. Jag trodde du menade anställda.
Nej, jag menar alltså de som tar emot vård. För jag, som sagt, jag hade typ 3 stycken på mitt område när jag jobbade med det för 20 år sedan. Så om jag går till samma område nu in i stan, så är det garanterat fler än 3.
Ja, det är sant. Jag trodde du pratade om...
Så vi blir ju av med dem också.
Mm,
så det är bara nettovinst där. Alltså. Men det är någonting som Stryker har pratat om på War Strike också, i och med det kollapsande imperiet USA. Att om du ska bli av med alla invandrare i USA, och där är det ännu värre. För där står de för typ all vad heter det, så kallad manual labor, vad heter det? Handtagsarbete.
Manuellt arbete.
Manuellt arbete. Tack. Och då, alltså du tappar ju, ja, industrier kollapsar ju typ. Men vi har ju fortfarande mycket svenska elektriker.
Är det därför kanske Trump nu vill ha gått ut och sagt att han hoppas att huspriserna ska gå upp?
Ja, det är möjligt.
De flesta politiker brukar ju så här lova att huspriserna ska gå ner, så att folk, men han har sagt att han hoppas att de går upp istället.
Ja, men det är väl för att de vill tjäna mer pengar.
Ja, det är klart. Och alla hans rika kompisar också.
Mm. Precis. Ja, men vi får se hur det går med tonårsutvisningarna. Jag hoppas det ökar. Sen nästa rubrik här. Jag flyttar om lite i agendan, men jag tänkte vi kan prata om den där nationalisten som dog i Frankrike. Mm. Jag vet inte om det är någon av er som har skrivit det här eller har varit på tårna.
Jag har inte skrivit det, men jag känner till rätt mycket vad som har hänt.
Så han har varit del av en, eller han har inte ens varit del av en rörelse. Den här Quintin då, en 23-årig man som har blivit misshandlad till döds av vänsterextrema eller bara antifa afaiter.
Mm.
Efter att han har frivilligt varit säkerhet åt en prosionistisk motdemonstration?
Ja, så här är det. Det var ett evenemang där en EU-parlamentariker skulle hålla ett tal. Eller det var en konferens, så att säga. Och konferensen handlade om hur EU och europeiska länder förhåller sig i Mellanösternkonflikten. Det var alltså kritisk mot att Israel får så mycket stöd. Rima Hassan heter hon. Det är alltså en kommunistisk palestinier då. Som representerar Frankrike i, nej, inte EU-parlamentet, i något parlament i alla fall. Israel-kritisk konferens i alla fall.
Jo.
Sen har du de här feministiska kontrajihadisterna, som ett gäng brudar som, du vet, så här, kom igen Trump, bomba Iran och såna där saker.
Jo.
De skulle dit och protestera mot det här då, att hon skulle tala. De gillar inte henne. Och då anlitar de några, antar jag, unga nationella män då som bodyguards, livvakter.
Mm.
Och så blev de attackerade av en antifa-grupp då, som heter Unga Gardet. Som är en våldsam antifa-grupp då. Och det som är så intressant med den här gruppen, det är att de har funnits i några år och varit massor med slagsmål med nationella och varit väldigt våldsamma. Och det har gått hur fint som helst. Men för ett par år sedan så hamnar de i bråk med en grupp som kallas för Jewish Defense League. Alltså en extrem judisk grupp. Där unga våldsamma judar. Mm. Extrem sionistisk grupp. De hamnar i bråk med dem och misshandlar någon av deras medlemmar. Och så var det någon jude som de tvingade, du vet, så här, ropa leve Palestina och såna där saker. När de gjorde de grejerna, då blev de förbjudna. Så den här gruppen är, som gjorde det här, den är väl förbjuden eller på väg att bli förbjuden i alla fall. För att de har varit liksom, de anklagade för hatbrott mot judar och grejer. Så det är en väldigt komplex situation det här. Den här unga killen, han målas ju då ut som en nationalist, som ett offer för antifa och sådär. Och det stämmer ju att han är det. Men anledningen att han var där, det var för att han skulle skydda de här högerfeministerna från att störa ett anti-israeliskt vänstermöte.
Jo, precis. Alltså det är ju väldigt nyanserat. Man måste ju fan ha hatten på när man tänker på sådana saker.
Ja, det är extremt. Men i grund och botten är det ju så att alltså båda de här antifa, alltså så här tänker jag, båda de här antifa-människorna och den här unga killen som nu dog, de används som nyttiga idioter åt liksom dåliga krafter bara.
Jo.
Så är det bara.
Jo.
Han kanske var en nationalist, det var han säkert. Men det här var ett jävligt dumt beslut av honom att agera skyddsvakt åt de här brudarna. För det är inga bra... Alltså de har ju gått ut och... Alltså jag har läst mycket att det här skulle vara en demonstration mot islamisering och grejer. Men kontrajihadister kallar det alltid för att det här är mot islam eller islamisering och sådär. Mm. Det är konferensen de skulle protestera emot. Hade ingenting med islam att göra. Överhuvudtaget. Det var en anti-israelisk. Hon, den här politikern som skulle hålla tal. Det är liksom, ja, hon är från Palestina. Men hon är kommunist. Hon är definitivt ingen muslim. Och hon tycker säkert lika mycket illa om islam, skulle jag tro.
Yeah.
Så det är liksom, det har ingenting med islam att göra ens. Utan återigen, kontrajihadism har alltid med Israel att göra i grund och botten.
Jo, precis. Det är ett sånt där rävgift man kastar in i nationella rörelsen.
Ja.
Det står brådskande behovet av att agera politiskt nu mot det folkmord som judestaten utför på Gazas palestinier. Det är det som var ämnet.
Mm.
Och ja, då måste de där brudarna ut och demonstrera. Och så kommer en massa killar och ska vara coola bodyguards och bli ihjälslagna. Så det är väldigt tragiskt och synd om den unga mannen som nu är död.
Mm.
Men sitt, alltså, omständigheter, man måste kolla nyktert på omständigheterna och då måste man fråga sig själv om det var värt det. Alltså, för Stryker har gått ut väldigt hårt för att folk på X bara postar den här killen som värsta martyren för fransk nationalism. Vilket han kanske är, men det måste ändå nämnas någonstans varför han dog.
Mm. Han dog ju egentligen inte så mycket för fransk nationalism heller. Nej. Han dog ju för att skydda de här kontrajihadisterna. Och man kan ju tycka att
de man tänker, alltså de, det jag tänker lite, de som lyfter fram honom som en martyr ser väl att man kan använda honom kanske då för att attackera vänstern och liksom motivera den egna sidan. Och det är väl lite som typ Tommy Lindan släppte in en neger i sitt lägenhet och det var inte heller smart, men han är fortfarande en martyr.
Jo.
Så jag vet inte om man verkligen behöver fokusera på hur fel de hade. Det är liksom definitivt värt att nämnas och konstateras, men det är ändå liksom en vit
nationell
kille. Han har ju rätt att göra fel saker. Det är ett mycket större fel att rödingar springer runt och dödar folk som de ser som nationella typ.
Jo.
Men är en martyr för fransk nationalism?
Det beror på hur man definierar fransk nationalism.
Men folk jämför det med att amerikanska soldater har farit till Irak och dött för Israel till exempel.
Ja, jag tycker
det är ganska långdraget, men det är ju samma tema. Det är inte irakiernas fel. Kanske nu ska jag inte be om ursäkt för AFA för att de mördar folk. Det är ganska vidrigt. Men det rör upp en massa konflikter. Nu är det ju speciellt online, men ni känner ju till det här ordet third worldist.
Mm.
Det är sådana där som man slänger på sådana som oss som kan se nyansen i Israel- och Palestina-frågan och stödjer palestinierna mot judarna i Israel, i Gaza, men absolut inte i Stockholm eller i Göteborg eller i New York.
Mm.
Men det fattar inte de här som de kallas rightoids. För att de är bara rasister. De ser brunt och hatar, och judar är ju nästan vita, och de är ju baserade för att de slåss ju mot de bruna.
Ja, exakt. Och jag tycker att om man är ett offer för någonting, så är det ju den här tendensen av att judisk makt hela tiden på något sätt ska omvandla nationalism till att beskydda Israel och lyfta fram Israel gång på gång på gång på gång. Och nu har någon kille dött på grund av det också.
Ja, kosher-nationalismen mördade Quinten.
Ja, ja. Ja, men precis. Precis. Och det är jävligt tragiskt. Alltså, alltså, jag vet inte. Det är så jävla less på hur det här med Israel hela tiden ska smyga sig in överallt i nationalisters diskussioner hit och dit.
Mm.
Och relativiseras och grejer. Jag menar, nu var inte här. Det här handlar inte om islam eller islamisering. Det här handlar om den, alltså våra yttersta fiender, den här världens härskare så att säga. Och det är inte islam, det är inte Antifa, det är någonting helt annat. Och de här brudarna som han skyddade gick ju deras ärenden uppenbarligen.
Jo.
Så är det bara. Jävligt tragiskt oavsett, och speciellt om han var en riktig nationalist som kanske bara ville vara schysst eller vad det nu kan handla om.
Jo, precis. Så, det är tragiskt. Har vi något mer att nämna om det?
Jag har en fråga.
Yes.
En tankeställare. Det är om det hade varit ombytta roller på det viset att han dog försvarandes en pro-palestinsk demonstration. Hur hade du sett på det,
Andreas? Då hade han aldrig lyfts fram som en... Det är ju det också. Då hade han aldrig lyfts fram som en martyr för nationalismen överhuvudtaget.
Nej,
det
funkar bara. Det finns ju sådana nationalister som hade kunnat tänka sig till och med att ställa upp något sånt. Det finns det ju. Eller hur?
Ja, men det är ju mest vänsterfolk.
Ja. inte lika många som skulle, inte lika många som skulle ställa upp och försvara någon, en pro-israelisk. Han hade aldrig, den här diskussionen hade aldrig ens hållits om det var på det sättet. Aldrig.
Jag skulle bara färda han som en vänstermänniska. Ja, om det var en vit kille som dog i ett pro-Palestina-tåg.
Det enda anledningen att, alltså nu, det kanske finns andra belägg för att han skulle vara nationalist. Men förutom det, så är det ju för att han försvarade liksom den pro-israeliska sidan. Det är därför han lyfts fram som en nationalist i det här sammanhanget.
Jo, och grejen är att jag kan ju sympatisera med palestinska rörelsen, om man säger så. Men om jag ser en vit människa som går i det här tåget, så antyder jag att han har massa gift i skallen. Att han är vänster, att han är marxist, vad som helst, kommunist. Medan den här snubben, Quinten, då antyder jag, vad heter det? Då antar jag att han är nationalist, att han älskar Frankrike, att han kämpar emot massinvandringen, det är därför han är där. Och det är sådana här massa antaganden som är givna. Så, men om det är en superbaserad nationalsocialist som går med palestinierna för att han vill...
Ja, men alltså så här, jag tycker inte det är orimligt. Vi kan ta till och med en medarbetare här, Tobias Lindberg. Han är ju den sån som kommer från i princip då en som hade kunnat stått, eller kanske till och med har stått på en pro-Palestina-demonstration. Och någonstans var i ett slags övergående skeende till att vara mer renodlad nationalist. Och det finns ju människor i sådana grejer som inte är helt ute och cyklar.
Men han var ju med i RF. Jag vet inte.
Nej, RF. Lite fel.
Han var med i vänstern då.
Precis. Ja.
Hörs du eller?
Jag skulle ju bara...
Jo, du hörs.
Okej. RS var det, precis.
Ja. RF? Nu.
RS. Socialisterna står S för där, så att...
Jo, men då skulle jag anta att du var ett vänsterfreak och synd att du dog. Men nu känner jag ju dig, så att jag hade ju faktiskt varit ledsen.
Jo, precis. Jo, men man gör väl ett sånt antagande att de flesta som är det är. Men jag menar, det var väl det Max sa, att det finns ju olika folk även inom vänstern.
Jo.
Det finns de som är mer extrema och så de som är rätt normala och bra. Det kanske bara behövs små uppvakna när de pushar i vissa riktningar för att de ska förändra synen.
Jo, men som nationalist vill man ju inte riktigt sluta upp i en demonstration för ett annat folk.
Nej,
vårt precis. Eget land där de människorna inte ska...
Men varför är det okej att sluta upp i en demonstration för Israel då?
Det är ju inte.
Nej, exakt. Det är exakt samma sak.
Jo, men grejen är den att det här var ju ett sånt sammanhang.
Jo.
Där, alltså, det är ju det jag menar liksom. Nu kanske han var bara där som livvakt och sådär. Men det är som inget problem att han var på en pro-israelisk grej. Det är liksom, i många ögon så förtar det inte bilden av honom som nationalist överhuvudtaget.
Men det kan ju vara en sån här reaktionär grej, typ att han är nationell och ser sig som höger och är i konflikt med vänsterextremisterna. Och vänsterextremisterna är pro-palestinska och... ett hot mot den här typen av tillställning, och därför vill han vara där för att söka liksom konflikt med vänster. Men det är fortfarande efterblivet att liksom försvara sionister och dö för dem. Det är ju helt fel.
Jo.
Jo, men ser de här Nemesis-nätverket, ser de sig som nationalister?
Vilka är det?
Det är de här Nemesis Collective, de han skyddade.
Mm.
Är de nationalister eller är de bara sionister?
De är typ kontrajihadister.
Ja.
Alltså de är så här,
anses de vara nationalist då? Alltså anser de kanske?
Jag vet inte vad de kallas det, men de har ju det här liksom, vad heter det, synen på att muslimer, de har en så taskig kvinnosyn.
Mm.
Och kritisera invandringen ur ett liberalt perspektiv.
Typ. Exakt.
Och att de vill vara så här fri kvinnlig sexualitet. Typ.
Men är de liksom radikala feminister med det, eller är de lite liksom så här typ konservativa eller liksom mer europeiska, att man inte vill så här behöva täcka sig med burka och sånt?
Det vet jag faktiskt inte. Men att de
det
har
finns, det finns ju liksom lite ett spektrum där.
De har en sån här kontrajihadistisk grund i alla fall. Det är det handlar om. Det finns, jag har sett bilder på dem där de typ...
Ja, de är emot Khamenei för att de är emot burkan typ.
Ja, vill att Trump ska bomba Iran och befria Irans kvinnor och sånt.
Mm. Jo, de är på spektrumet, så att säga.
Ja. Precis.
Yes, men ja, det var jättetrist att han dog för ingenting.
Gilla i frid, vad han nu hette.
Vi fortsätter. Vi trampar framåt här. Vi har en brittisk miljardär. Det här är en del av en stor harang som jag har. Men vi börjar med en brittisk miljardär som i veckan kom ut med kontroversiella uttalanden angående massinvandringen till Storbritannien. Och det är alltså Jim Ratcliffe. Och han är Sir Jim Ratcliffe till och med. Han är grundare och vd för och majoritetsägare i INEOS, en av världens största kemiföretagskoncerner. Han är också delägare i Manchester United. Jag tror det är där många känner igen honom ifrån. Men han är alltså rik som ett troll och förmodligen välkänd i England och Storbritannien. Och han kom ut i veckan och sa följande.
At the moment, I don't think the economy is in a good... You can't afford... You can't have an economy with 9 million people on benefits and huge levels of immigrants coming in. I mean, the UK is being colonized. It's costing too much money. It will cause... It'll cause... Well, the UK is being colonized by immigrants, really, isn't it? I mean, the population of the UK was 58 million in 2020. Now it's 70 million... That's 12 million people.
You met recently with Nigel Farage, didn't you?
I did.
Do you think that they would be a kind of a good government if they were to win the next election?
I think Nigel is an intelligent man, and I think he's got good intentions. But in a way, you could say exactly the same about Keir when Keir came in.
Så det där var ju väldigt kontroversiellt. Han påstod att invandrare har koloniserat England och Storbritannien. Och många blev upprörda.
Jag tyckte det kontroversiella var att han sa att Keir Starmer och de andra har goda intentioner.
Ja, jag reagerar också för det.
Fan.
Men det var lite ballt att
han är kontroversiellt naiv.
Det var lite ballt att han typ... Det var ju en ordentlig känga mot Nigel Farage. Att han jämförde honom med Keir Starmer faktiskt.
Jo, det är fan. Men Keir Starmer har i alla fall gått ut och reagerat starkt mot det här. Han säger att Storbritannien är ett stolt, tolerant och mångfaldigt land. Tre klyschor i en och samma mening.
Det är bara hålla tyst tills den här pedofilskandalen har blåst över.
Okay. Jo, exakt. The Ratcliffe som är en förmögenhet på över 17 miljarder pund rankas som en av landets rikaste. Han har länge varit uttalad kritiker av EU och massinvandring. Så att det här är ju en utveckling skulle jag säga i England. De har pågått ett tag. Reform med Farage är ju typ störst i landet. De har ju helt krossat Tories. De existerar ju precis inte längre. Och Keir Starmer, han är ju den mest ogillade premiärministern någonsin. Och det är faktiskt någonting som Mark Collett sa innan han blev vald. Han sa att det kommer att ta månader innan han blir den mest hatade premiärministern någonsin.
Han sa det?
Ja, och det var ju innan vad heter det, de här morden på små flickorna där.
Men det är mest utmaningen.
Och hans reaktion på det var ju att dels frige massa dömda fångar som var icke-vita antar jag. Och köra in massa nationalister som reagerade starkt mot de här morden. Och ville bränna ner flyktingförläggningar och ja, de ville bränna ner moskéer. Trots att den här ungen som gjorde det där var ju inte muslim. Hade ingenting med islam att göra. Så att folk reagerade väldigt stort. Eller starkt och drog på stort då. Och många åkte in i fängelse. Men det är väl...
Får jag bara säga, alltså en anledning att Keir Starmer är så hatad också, det är ju för att hela Storbritannien håller på att kollapsa.
Jo.
Och han är aldrig ens i London. Han har ju fått smeknamnet Keir Never Here. Så han är i Kiev och i Bryssel och du vet, han är bara helt fokuserad på vad heter Zelensky. Det enda han bryr sig om. Det är också en sån där stor grej. Och han är den mest hatade någonsin. Men det är lite så här att först var Boris Johnson det, sen fick han avgå. Och så sen kommer Liz Truss och hon blev också den mest hatade någonsin och fick avgå efter bara 40 dagar tror jag det var något sånt där.
Jo, 2 månader.
Och sen kom han indiern eller pakistaniern. Och han var ju också, extremt hatad. Alltså de kan inte producera en vettig premiärminister som inte bara liksom är den mest hatade någonsin. Det politiska etablissemanget i Storbritannien. Det är helt sinnessjukt faktiskt.
Jo.
De kanske kommer få Farage typ som en så här Trump-Cesar-figur då i slutändan här.
Jo, det är en sikta på.
Ja, men jag tror folk... Alltså du, som den här snubben sa, han jämförde ju typ Farage med Keir Starmer. Alltså jag tror att Farage inte har så bra anseende heller. För att han hoppar ju på lite av de här liksom narrativen som etablissemangspolitikerna kör med tyvärr. Han är inte så himla radikal ändå.
Nej, och han har ju liksom också den här rikemansbankir-bakgrunden typ.
Ja, exakt. Jobbat
som storbank.
Exakt.
Jo, och han har ju sagt i intervjuer väldigt nyligen att det gör ingenting att vita britter blir minoritet i Storbritannien. Det spelar ingen roll för han.
Och det gillar ju folk inte att höra.
Nej.
Alltså, det är klart att folk inte gillar att höra det.
Men vem gillar att höra det? Är det inte bruna människor som gillar att höra det?
Och andra politiker gillar
det. Ja, etablissemanget.
Jag tror att det är en signal... Alltså det där är nog framförallt en signal till andra politiker att han ska bli accepterad i etablissemanget, tänker jag.
Mm.
Så att, ja. Men sorry, fortsätt vad du skulle säga.
Nej, men det är som en... Vad heter det? En uppbyggnad av motstånd till massinvandringen i... Storbritannien som har pågått ett tag nu, och Nigel Farage har tagit den här rollen med reform, och precis som med SD så lägger ju folk massa hopp på honom, som jag nu påpekar är falskt, eftersom att han är inte nationalist, han bryr sig inte om England eller Storbritannien är brittiskt, utan jag vet inte vad han bryr sig om, och vad vid makten och få säga checka saker i tv typ, det är väl det han bryr sig om. Men det som har kommit ur askan av bristen på motstånd till massinvandringen, det är ju Rupert Lowe. Och Rupert Lowe, han var ju en del av Reform. När de nu hade sitt framgångsrika val så blev han ju invald. Och han sa väl grejer om massinvandringen som var bortom Reforms tolerans. Han pratade om de illegala. Och han pratade om britternas rätt att känna sig säkra i sitt eget land. Att inte bli mördade och våldtagna av illegala invandrare. Och efter de uttalande så blev han faktiskt utkickad ur Reform. Och det tog ett tag. Men han har efter jag vet, några månader på X där han pratar om ganska... bra reformer och saker som har med massinvandringen att göra. Men en sak som han också har gjort är att han har tagit upp en massiv utredning in i de här våldtäktsgängsskandalerna. Så han har tagit på sig att folk ska komma in och vittna för hans organisation. Och de... Ja, spelar in allting. De samlar in nu material för att sen ta vidare till rättsverket då. Men nu hade ju parlamentet, det var ett klipp som jag länkade tidigare i veckan, parlamentet hade ju röstat nej till en utredning av allt det här. Så det var lite synd. Och det var ordentligt många som röstade nej. Och det är sjukt svårt att fatta varför man inte skulle vilja utreda våldtäkt och mord på småflickor som har pågått i flera decennier. Det är så jävla vidrigt.
Det är samma USA, vilket helvete det var att få igenom den här Epstein-grejen. Alltså, det är motstånd hela vägen. Alla klagar på det och du vet, det här är fruktansvärt. Men när de väl ska rösta om såna här saker, då röstar alla jävlar emot det.
Jo, och en grej som man faktiskt har fått ut av den här utredningen, det är att det finns en, jag vet inte vad man ska kalla det, men många flickor verkar ha blivit exporterade från England till Pakistan och Afghanistan och har försvunnit där som sexslavar, förmodligen mördats. Och jag förstår inte varför så många barn bara kan försvinna och bli kidnappade, men det finns en underklass i England och i Storbritannien som jag vet har många barn som de kan tappa bort, just det som.
Alltså det där har jag också förstått. Jonas De Geer brukar säga det. Han har ju bott där också. Att det underklassen i Storbritannien, det är liksom inte en arbetarklass eller så. Och det är ingenting som finns på samma sätt i Sverige eller i Norden. Utan det är verkligen sådana som ingen bryr sig om. Alltså som samhället helt har övergett. Och nu, alltså nu snackar vi vita människor. Alltså det finns inget trygg, alltså försvinner sådana barn, det är ingen som bryr sig, ingen som lyssnar på deras föräldrar. Föräldrarna är oftast, du vet, försupna, arbetslösa, du vet, alltså det är sån misär liksom.
Jo, precis. De bor i council houses och går på bidrag och allt möjligt. Jo, när jag har varit i sådana kvarter, de är inte vackra och det bor bara vita människor där. Det har ingenting med massinvandringen att göra i princip, utan det är bara vit misär skulle jag kalla det. Så kallade chavs. Jag brukar översätta det där till raggare på svenska, men det går som inte. För raggare är ju inte typ skräpmänniskor.
Nej.
Utan de har ju bara ett speciellt sidointresse. Jag vet inte, från arbetarklassen då.
Ja, men det finns nog ingen svensk motsvarighet, tror jag.
Nej.
Och jag undrar om det där har att göra med det brittiska klassamhället, att det har varit så liksom etablerat så länge, att det har blivit så här på något vis. Jag vet inte riktigt vad det är.
Nej. Men nu har då den här Rupert Lowe, han har gått på sidan av det här efter att ha blivit utkastad av Nigel Farage, så har han skapat Restore Britain. Och det har ju varit en organisation som han har drivit ett tag, typ sedan han blev utkastad för hur länge sedan det var nu. Men pratat mycket om massinvandringen och om att vi måste inte bara skicka hem de illegala, utan vi måste börja kolla på all massinvandring. Och som den här Radcliffe nämnde i det här klippet, det är 12 miljoner på 5 år. Det är fan sjukt mycket folk. Så att det har ju verkligen eskalerat de senaste åren. Men de stora nyheterna i alla fall är att Restore Britain skapade ett parti typ igår. Eller om det var fredag. Men det har varit över hela min ex i 2 dagar i sträck. Alla är super excited över det här. Så vi kan lyssna på vad Rupert Lowe sa i deras premiärvideo.
Because there are no easy fixes. I'm not going to tell you comforting lies about the condition of our country. I have only ever been honest with the British people, and I will be straight with you now. What is necessary will be incredibly painful. But for the first time in a very long time, voters will have a genuine alternative which is truthful with them about the scale of what now has to be done. The first priority is to control who comes to our country, and more importantly, who stays in our country. Restore Britain will not just stop mass immigration, we will reverse it. Every single illegal migrant will be securely detained and then deported. The message will be unrelenting. If you are in this country without our permission, you will be removed. For the foreseeable future, far more people must leave Britain than arrive. If a foreign national is unable to speak English, lives in social housing, claims benefits, refuses to work, fails to integrate, commits crime, or even actively hates our way of life and wishes to do us harm, then they must leave or be made to leave. Restore Britain will make our communities safe again for women and children. That, I promise you. If that means millions go, then millions go. We're constantly told that the economy needs vast swathes of low-skilled migrants. We know that's simply not true.
Ja, så lät det. Det var lite mer där som det var något fel på klippet. Men det låter väldigt bra. Folk har hakat på. Till och med Elon Musk har retweetat och sagt att det här är det enda hoppet. Medan bara för några månader så sa han att Nigel Farage var det enda hoppet.
Exakt.
Jag hatar den där jävla människan. Så det är jävla mycket.
Jag också.
Så, ja. Men alltså, Rupert Lowe, han har ju en bakgrund också inom bankvärlden i City of London. Och ja, väldigt tät. Han har kontakter överallt. Och han har nog helt plötsligt fått den här insikten av att vi måste ha massåtervandring. Så det låter bra. Alla är på usual suspects. De vanligt misstänkta på X är i kommentaren och säger att det här är hur bra som helst. Det finns partier som Advance, som jag inte har någon aning om vilka de är, men de har helt lagt ner sin verksamhet och gått in i Restore direkt när de fick de här nyheterna. Och det finns andra som sagt att vi ställer inte upp i val eftersom att Restore ställer nu upp i val. Vi måste jobba tillsammans. Det här är så pass viktigt att det går över alla andra politiska oskiljaktigheter. Och jag är så här bekymrad över ideologisk renhet, som jag valt att kalla det. Det är ju, jag säger det här och jag säger det varje gång när det gäller massinvandringen. Det går inte att stoppa massinvandringen utan att lösa den judiska frågan. Det spelar ingen roll hur det vänder och vrider det. Vi såg det nu med mordet på Quinten. Alla såna här grejer som händer, det har med den judiska frågan att göra. Så vad säger Rupert Lowe om den judiska frågan? Nu fanns det en gammal tweet som folk har grävt upp här från 2024. Inte jättegammal. Men han säger då att "Our cowardly government must find the courage to stand with Israel. We must support them however we can." Så frågan är, känner han fortfarande då? Så är det kört. Då är det kört.
Ja, då är det kört. Jag håller med. Och en annan sak som tyder på att det är så, det är väl att, som jag förstått det, så vill han väl ha någon slags avveckling av välfärdsstaten och sådana här saker också. Så att han är en typisk så här högerpolitiker. Och det, sånt brukar ju gå hand i hand.
Mm.
Och han kommer från den brittiska överklassen på något sätt, antar jag. Och alla de älskar ju Israel. De är ju totalt judaiserade.
Jo, alltså har du jobbat i City of London, då har du ratinerat med judar.
Ja, det kan jag tänka mig. Det är ju lite trist det där faktiskt. Då blir det ännu en som kanske... Fast det är, nu är det ju svårt för ett nytt parti att slå igenom i Storbritannien. Mm. Det är extremt svårt. Alltså, de har ju ett extra knepigt valsystem för det där. Men om man nu skulle göra det, så blir det ju ännu en som ta sig fram genom att lova saker som folk vill ha och sen inte håller det överhuvudtaget.
Jo.
Förmodligen.
Det är så här, det är svårt, för jag känner en del folk som gillar det, som Steve Laws till exempel. Han är helt ombord. Jag vet inte om folk känner till honom. Men han har ju tidigare varit med Homeland Party. Känner ni till dem?
Det låter bekant.
De bröt sig ur Patriotic Alternative. De hade ju en kupp där. Den här snubben Kenny. Jag minns inte vad han heter efter. Killwood. Något sånt där. Han högg Mark i ryggen och tog med sig en massa aktiva medlemmar till sitt nya parti som skulle bli jättebra. De skulle aldrig prata om Hitler. Och så kollapsade det när han var fet och lat och narcissistisk. Så massa stora profiler, bland annat Steve Laws, hakade på det där och blåste upp det. Och sen kollapsade det bara helt och hållet. När Kenny började ta avstånd från allting som hade med återvandring att göra. Typ. Det de ville ha var att ja, men alla ska hem. Alla ska hem. Det var det som var budordet. Men det dög inte för Homeland.
Men
det var för radikalt.
Vad säger Mark Colette då?
Det har jag inte hört än. Det är ganska färsk. Jag ska lyssna på vad han säger.
Han brukar ju ha bra koll, tycker jag.
Jo. Och han och Steve Lasse är bra vänner. Så att...
mm.
Men ja.
Och är inte det här typ ungefär som när Alternativ för Sverige lanserades lite grann?
Nej, det här är mycket större. De här redan i mätningar som de har beställt ut nu, efter 24 timmar har de 10%.
Okej.
Okay. Vad det nu är för mätning, alltså vad det är för institution som mäter vet jag inte. Men Rupert Lowe är större än Kassestrand.
Men återigen, det här är brittisk politik, så 10% behöver inte betyda ett enda
parlament.
Det är det som är så sjukt.
Jo.
Jag tror man kan få upp till 49% utan att få ett enda mandat. Om man får över 50%, då måste man ju få något mandat till slut. Men det är ju det. Eftersom att du måste vinna alla, alltså valkretsar, så att säga.
Jo. Hans lanseringsvideo som vi spelat ett klipp från nu, den har 32,2 miljoner views på X.
Mm. Okej. Okay. Det är ju extremt stort.
Det är ganska, det är som är grejen. Jag vill inte vara en sån här party pooper, en festbajsare. Men jag tror inte det här kommer att hålla. Och någonting som är som alltid händer med såna här populistiska grejer, det är att så många hakar på och går med i den här grejen och projicerar deras egna politiska vilja in i det här projektet. Och sen imploderar det vid något tillfälle. För att de här människorna är inte ideologiskt aligned.
Nej, och de idealister som har hakat på, de imploderar också.
Mm. Så efter att ha hyllat det här uppe i skyarna som många av de här personligheterna har, då vet jag inte hur de ska ta sig ut sen när det här kollapsar, men vi får väl se. De brukar klara sig ganska bra.
Alltså grejen är den att det finns ju, alltså det finns ju utrymme för sådana här partier förstås. Alltså om vi nu ska se på det här cyniskt och då, så är det klart att det gör det. Och om Farage nu egentligen bara tar över konservativa partiets roll, så finns det ju kanske utrymme för ett sånt här, det här partiet att växa och sådär. Och då är det ju förstås bra om de är så radikala som möjligt. Men jag håller med om att det finns oroväckande grejer i det här som tyder på att det hela är bara en enda stor bluff faktiskt.
Jo.
Jag menar, alltså han vill alltså att, han tycker att det är extremt viktigt. Och nu hade inte han pratat om det här kanske sedan 2024, som man vet ju. Men han tycker att det är extremt viktigt att Storbritannien stöder Israel.
Mm.
Då kommer han ju också tycka att det är viktigt att Storbritannien deltar i Israels krig. Som kommer att driva på massinvandring och göra en massa andra saker. Han kommer att tillåta judiska lobbygrupper i Storbritannien som påverkar politiker och som gör en massa subversiva saker och såna här saker, och de kommer förstöra Storbritannien oavsett.
Mm.
Så det låter oroväckande, men
jo, det är också såna här floskler som du nämnde tidigare i den här introduktionsvideon, som nämner den att staten är fienden.
Ja,
att folket måste styra. Alltså, vad fan är det för jävla floskel? Det är du som är staten när du blir vald till premiärminister. Det är så det fungerar.
Jag brukar ofta tänka på, du vet, så här, hur marxismen uppstod.
Mm.
Och även kontrajihadismen. Att marxismen uppstod ur en situation då arbetande människor hade det bedrövligt. Alltså. Det var ohållbart. Alltså de här industrialiserade städerna och misären och eländet som arbetare bodde i. Och det började ju som rent naturligt växa fram socialistiska rörelser och sådär. Men det var marxismen, det var den judiska varianten. Det var den som liksom slog igenom. Den som fångade upp allt det här missnöjet. Och sen hade vi allt det här med bolsjevismen och sådär, massmord på vita människor och total judisk makt och så. Så att det var som ett sätt att okej, okay, det här kommer inte att hålla i längden. Det kommer att bli någon typ av revolt, men då är det bäst att det sker på våra villkor och under vår ledning.
Mm.
Och sen har vi massinvandringen, då har du omgångar så här kontra, alltså okej, okay, det här kommer inte att hålla, mångkulturen är skit. Okej, men om vi fokuserar allt på islam och såna här saker, och då kan Israel vara deras bästa vän och såna här saker. Då liksom organiseras motståndet under samma människors ledning och på samma människors villkor.
Yeah.
Och återigen, alltså såna här grejer, man misstänker ju alltid att det kan vara samma sak. Gång på gång på gång. Trump är ju också ett bra exempel på det där.
Jo, en ångventil för gojerna. Att de tror att vi har framgång.
Jo.
Men grejen är att om de nu deporterar miljontals med pakistanier och indier, allt möjligt. Ja, perfekt. Det är bra. Men det är också så här att klockan är 11:55. Så att även om du skickar hem 2 miljoner när du tog in 12 miljoner på 5 år. Så ja, det är lite sent skede. Men jag hoppas det går bra alltid för britterna. Jag gillar ju England. Fint folk, fint land. Så vi får se vad som händer med Rupert Lowe. Hoppas det går bra. Men vi tar en paus här och lyssnar på musik. Och då har vi spola tillbaka. Hej. Och så är vi strax tillbaka.
Nordiskradio.se.
Kolla upp det. Ja.
Och vi är tillbaka efter den där extremt långa musikpausen. Jag hoppas ni tyckte om det. Men vi ska nämna vår eminenta filmdatabas, filmer.nordfront.se. Har ni sett några schyssta filmer i veckan? Eller?
Jag såg en rätt intressant. Bike Riders, har ni hört talas om den?
Nej.
Det bygger på en bok som en gjorde om Outlaws, alltså MC. Det kallas ju MC-gäng i media. Yeah. Men ni förstår vad jag menar.
Yeah.
Deras typ framväxt i Chicago, tror jag. Var det Chicago? Ja, jag tror det är Chicago. Och det var en snubbe som följde dem och gjorde en bok av det. Nu har de gjort en film av det. Och filmen är lite så där meta, så det handlar typ om att han följer dem och gör boken. Och det, Tom Hardy är med bland annat.
Han är schysst.
Han är schysst. Han är bra på att spela lite så här skurkaktig kriminell typ. Det var rätt bra faktiskt.
Han är en av de få manliga skådespelarna i modern tid som har gjort bra action, bra överlag skulle jag säga.
Han borde ju bli nästa James Bond.
Ja,
tycker jag.
Definitivt.
Men han är ju perfekt för det. Men ja, just därför kommer det nog inte bli han. Eller är det bestämt? Det pratas ju om att det skulle bli en jude där ett tag. Men jag vet inte.
Jo, men det skulle ju vara någon svart vinna som var bondbrud också för första gången.
Jo, men det där var ju rätt mycket fake news. Det där var ju för att i sista filmen så ersätts 007 med en svart kvinna. Men jag vet inte om det. Sen var det ju prat om att det skulle vara, de hade valt
ut. Delvis har det ju faktiskt varit en svart kvinna redan som bondbrud.
I den sista filmen, tänkte du?
Nej, hon den här, vad hette hon? Grace Jones eller vad hon hette.
Som ja, men som bondbrud, ja. Men,
ja,
men det Andreas
tror,
menar
ju. Hon var inte själv bondbrud i den, men.
Det Andreas menar är ju att James Bond ska bli en svart kvinna. Att det var det du var prat om.
Jag tror det var bondbrud jag pratade om.
Nej, han sa bondbrud. Alltså.
Jo, jag sa bondbrud.
Och då missförstod jag det.
Det kanske var, nej. Vad heter det? Icke-könskännande person. Vad heter han?
Ska Bond köra ner sin transa? Eller vad?
Ja, inte en transa, utan någon som inte har något kön. Så var det. Något korthårigt jävla missfoster. Så var det.
Spekulerar du nu eller har du hört
det? Ja, de spekulerar väl. Jag vet inte om det är spikat. Ingenting är väl spikat.
Alltså för några år sedan, då presenterade de ju nästa Bond. Och det var ju en vit man. Men det var ju en jude liksom.
Ja.
Nu är det inte samma sak. Men ni förstår vad jag menar. Han såg ut som en vanlig britt typ. Jag tror han var rödhårig till och med. Men jag vet inte om det där var liksom bestämt att det skulle bli han. Eller för sen var det som inget. Alltså det sa som inget mer om det. Så jag vet inte. Men jag tycker ju definitivt att Tom Hardy borde bli nästa Bond. Men i alla fall filmen var rätt schysst om man gillar så här outlaw bikers och sånt där. Det känns ju som en mer trovärdig skildring än Sons of Anarchy. Till exempel. Mm. I alla fall.
Okay.
Och det man får se i filmen, det är ju så här att i början då är de, du vet, liksom ett gäng vildar som gillar att köra motorcykel och hänga ihop, men då händer saker som gör att de blir mer och mer kriminella och det förstör från klubben typ.
Yeah.
Ja.
All right. Har du recenserat?
Nej, jag har inte gjort den. Men jag ska.
Men den kommer upp på sidan strax.
Jajamän.
Yes. Så folk får kika in filmer.nordfront.se. Vi ska gå vidare här och prata om Epstein igen. Och det här är ju ett återkommande ämne eftersom att det här är det enda som är relevant på hela planeten just nu. Att det är ett internationellt judiskt pedofilnätverk som kontrollerar våra politiker och alla toppaffärsmän med sexuell utpressning. Det är det som är teorin i alla fall. Och många indicier kan hittas i de så kallade Epstein-filerna. Så nu har det ju skett lite utveckling här angående mörkläggningen. Jag pratade om det här förra veckan för jag fattar inte riktigt hur det går till. Men det är ju så här att Department of Justice, de är ju ansvariga för Epstein-filerna och FBI då. Och det är de som har gått igenom filerna och det är de som har censurerat filerna. Men alla som är i kongressen har rätten att se filerna osensurerade.
Mm. Och då får de sitta en stund vid en dator typ.
Ja, och söka. Och Thomas Massie är då en av dem. Och Thomas Massie är ju en kontroversiell figur för att han har ju gått emot det här med APACs inflytande över amerikanska politiker. Han har verkligen dragit det här fram i ljuset. Hur alla i princip är köpta av APAC och att han inte är det. Så det gör han kontroversiell på det sättet. Men nu har han varit lusläst de här filerna och det han hittade var, som han kallar det, värre mörkläggning än Watergate. Så ska vi spela det här klippet där han konfronterar den här kärringen. Bondi.
Are you able to track who in your organization made this massive failure and released the victims' names? Are you able to track who it was that obscured Les Wexner's name as a co-conspirator in an FBI document? Do you have that kind of accountability?
I believe Wexner's name was listed more than 4,000 times.
Yeah, I already told you that. This is where he's listed as a co-conspirator.
Can I finish my answer? Come on, let me finish my answer. We corrected that within 40 minutes. He was already, you're acting like everybody's trying to cover up Wexner's name.
Reclaiming my time.
I'm going to answer this question.
Reclaiming my time.
He was,
Mr. Chairman.
This is how this works.
Can I have my time?
Mr. Chairman.
The gentlelady can give her answer. The time belongs to the gentleman from.
All right, I'm reclaiming my time.
Can I give my answer?
So yes. I'm going to put the language of the bill up on the screen.
Chairman, may I give another my question. Answer on that? It's a political joke, and I need to give my answer on that.
We'll let the Attorney General respond, and then the gentleman can move to
Chairman,
his next question.
It's my time.
Within 40 minutes, you asked me a question.
You
within 40 minutes, Wexner's name was added back.
Within 40 minutes of me catching you red-handed.
Red-handed? There was one redaction out of over 4,700. Okay. And we invited you in. This guy has Trump derangement syndrome. He needs to get, you're a failed politician.
Chairman, please restore his time and remind the witness of the rules here.
There is no credible information. None. If there were, I would bring the case yesterday that he trafficked to other individuals.
Is that your position as well?
My position is any victim who comes forward, of course, we would love to hear from them. 1-800-CALL-FBI. Did you ask Merrick Garland that the last 4 years? Did you talk about Epstein?
I'm reclaiming my time. I'm glad you're asking about Merrick Garland.
You don't get a reclaim time when you don't.
This is bigger than Watergate.
When I don't answer the question,
this goes over four administrations. You don't have to go back to Biden. Let's go back to Obama. Let's go back to George Bush. This cover up spans decades, and you are responsible for this portion of it.
And that's where the
I want to know at what point. Did the FBI and the DOJ decide that Lex Wexner was not a co-conspirator? Because our Epstein Files Transparency Act requires you, please put it back on the screen, please, to release the internal decision about whether to prosecute him or not, and it's not in the files, and it's not in the files for any of these other men.
Time of the gentleman has expired.
May she answer?
And he's a hypocrite because he voted against the ban that we were talking about on deep fake AI porn. Only two people voted against it, and you were one of them, hypocrite.
But what about that time that he did that?
Yeah. Alltså jag har sett hela det här förhöret med henne i kongressen.
Det här är en katastrof alltså.
Ja, Trumps justitieminister. Det är det värsta jag någonsin har sett. Och om man har några liksom tvivel och så här, vad ska jag tycka om Trump eller inte, så se det här och vet att Trump gick ut efteråt, inte att sparka henne, utan sa att hon gjorde bra ifrån sig. Helt fantastiskt vedervärdigt. Alltså att sånt här ens får förekomma.
Det blev ju viralt också att hon helt plötsligt började nämna The Dow.
Ja.
The Dow Jones index, att den är uppe 50 000 just nu, medan de försöker diskutera hur de har nu redacted, alltså strykit över massa misstänkta. Det är alltså kanske.
Hon ville väl påminna alla miljardärer om att de fortfarande tjänar pengar helt enkelt. Mitt i allt elände.
Ja, exakt. Nej, men det han påpekar med Les Wexner är ju att han är alltså listad som en misstänkt i de här filerna. Och det enda de ska stryka över är ju offrernas namn och adresser och detaljer som kan röja deras identitet. Men inte de som är alltså kopplade till Epstein. Så, och den här Les Wexner då, han anses ju vara finansiären bakom Epstein. Så innan Epstein var någon alls så blev han finansierad av Lex Wexner.
Och så här var det. Epstein anställde som hans finansförvaltare. Så Epstein skötte om hans pengar. Och det var under den tiden som Epstein blev rik. Och han blev ju inte så där snuskigt rik på en vanlig liksom, finansförvaltarlön. Så man vet ju inte, men alltså han har ju fått ta del av hans rikedomar. De har ju haft någon slags grej ihop på något sätt. Det har ju till och med ryktats om att de hade någon typ av bögförhållande. För att det var många kring Les Wexner som sa, alltså vi förstår liksom inte varför han gav Epstein så mycket makt över hans pengar och liksom så mycket ansvar och sådana grejer, för som tyckte att Epstein var en skum typ. Men han, det stämmer att det var han som gjorde Epstein till en, alltså innan dess var han mer eller mindre bara en vanlig skurk på Wall Street, men i och med den här rollen han hade så blev han etablerad i liksom miljardärkretsarna. Och Wexner är också grundare av en grupp som kallas för Mega.
Jo, just det.
Som en samling.
Det är ju en till sån där judisk världskonspiration.
Ja, alltså det är en samling rika judar, mäktiga judar i USA som samlas och sysslar med så här filantropi som de alltid kallar det. Men egentligen det de har sysslat med, Steven Spielberg har varit med där och så han Lauder, han som grundade judiska världskongressen också. Det handlade om, det var ju att påverka amerikansk utrikespolitik, att vara Israelvänlig och sånt. De har också anklagats för att ha kopplingar till Mossad och sådär. Så det här är riktigt läskiga typer. Och som du säger, det som är så sjukt, det var att enligt Epstein Transparency Act, som Thomas Massey är bakom delvis, det är väl han och den här indien framförallt som har jobbat fram det, så ska alltså de släppa dokumentet. De ska censurera namnet på alla offer, men de får inte censurera namnet på förövarna. Men när filerna släpptes så var det precis tvärtom. Och en massa, du vet, offer eller sådana som hävdar att de är offer, du vet, det är ju som inget som liksom, det är ingen som är redömd och så, men sådana personer som kan pekas ut som offer, deras namn var omaskade.
Mm.
Och sådana personer som aldrig har varit kända tidigare att de har liksom figurerat i de här sammanhangen.
Yeah.
Medan de censurerar, alltså han, som hon säger här, ja, men han finns 4000 gånger. Jo, det gör han, för att de håller på mejlat fram och tillbaka. Men alla dokument där det framgår att han har utretts av FBI som medbrottsling till Epstein, det är maskat.
Mm.
Så hur kan man fucka upp så där mycket? Den enda förklaringen är ju att det var meningen. Och förmodligen var det här ett hot mot alla liksom kvinnor som har kommit ut och pratat om det här. Alltså, yeah. ett subtilt hot mot dem. Alltså det är det enda jag kan tolka det som.
Ja, de kan ju bli som Virginia Guffrey.
Ja.
Kvinnan som mystiskt dog.
Mm.
De kan bara försvinna.
Hon fick 11 miljoner kronor av prins Andrew för att hålla tyst. Och sen dog hon.
Ja. Så det finns tusentals, antar jag, människor i de där filerna.
Ja. Nej, men det är helt sjukt. Och ett dokument som jag upptäckte nu bara här i veckan, som jag inte hade sett förut. För jag började kolla på alla de här FBI-dokumenten. När FBI gjorde razzia hemma hos Epstein 2019.
Ja, just det.
Då hittade de två resväskor. Fulla med diamanter och kontanter. Ett österrikiskt pass. Som hade gått ut i och för sig. Det var ett gammalt pass. Men det var, passet hade någon, nu minns jag inte exakt vad det var. Men om man liksom skulle scanna det aktivt, då skulle de få veta att det här var en liksom österrikisk federal agent.
Mm-hmm.
Dessutom hittar de såna här CD-väskor fulla med CD-skivor. Två stycken CD-väskor fulla med CD-skivor. Och om man, det var på CD-skivor Epstein förvarade alla foton och filmer och sånt där. Så här är alltså typ två flyktväskor fulla med diamanter, kontanter, ett fejkat pass och CD-skivor.
Mm.
Massor med CD-skivor. Men det blev sen listat som att de här CD-skivorna, det var ett misstag att de blev införda, du vet, att de har funnits i de där väskorna. De kunde liksom inte återfinnas sen.
Nej.
Inte diamanterna, inte kontanterna, utan CD-skivorna förstås.
Ja, precis.
Vad i helvete?
Det var ju känt också att hans hus var ju full av kameror och det var ju typ galler på fönstren.
Ja.
Det var ju som ett fort med övervakning överallt. Så att han hade nog video på allt och alla därifrån. Så ja, det är många sådana där rykande pistoler som de bara har ignorerat. Bara skiter i det.
Ja, och jag funderar rätt mycket på liksom hela den här grejen med Epstein-filerna. Vad handlar det om egentligen? Alltså här har vi 3,5 miljoner dokument som de bara släpper och säger varsågod.
Ja.
Vad ska vi göra nu då? Vad ska vi göra med det här? Alltså på riktigt, vad är grejen nu då? För FBI säger ju att nej, men vadå, vi har inte hittat någonting att gå vidare med här.
Nej.
Och det är väl bra att de lägger ut dem, men de har ju inte lagt ut alla. Och liksom så här, det känns nästan som att hela den här publiceringen bara är en enda stor psyop i sig.
Jo.
Och det är ju liksom fullt med massa helt sinnessjuka grejer när man läser det. Men det är som säger, ja, och sen då?
Jo.
Och sen då?
Jo, det är kanske en provokation. De vill säga, vad ska ni göra då? Vad ska ni göra? Goyim, kom igen nu. The, ja. Poke the goyim. Det är det de gör.
Ja, men lite så här, den ultimata skjutspan. Ja. Okej, vi visar det här och ser vad som händer. Och kom vi undan med det här, då kan vi komma undan med precis vad som helst.
Jo.
Precis vad som helst. Alltså det är ju också så här, och så typ medias rapportering, det är ju bara så här snaskigheter, du vet, den och den, har han varit på ön eller hit och dit och dit. Alltså ingen diskussion om liksom vem var Epstein egentligen och vad sysslade han med överhuvudtaget. Alla dessa grejer med Israel, vad handlade det om? Vad handlade det om överhuvudtaget? Varför hjälpte han Israel att liksom sälja in så här, vad heter det? Cyberförsvarsgrejer i Afrika och Asien. Varför gjorde han sånt? Vad hade han för intresse av det? Alltså allt det där, alla liksom såna här middagar han anordnar med så här Bill Clinton och saudiska oljeshejkar och allt vad det nu kan vara. Steve Bannon och...
Ew.
Alltså vad var syftet med det? Det är ju inga diskussioner om det överhuvudtaget. Vad som försiggick egentligen? Alltså makten bakom det här.
Nej.
Visst, han var en sexualförbrytare. Han hade en massa unga kvinnor och flickor och sådär. Det vet vi redan. Och förmodligen en massa andra rika, mäktiga människor som var involverade i det. Men vad var liksom hela det här maktspelet bakom? Hela Mossad-grejen i det här?
Jo.
Det diskuteras inte.
Nej, jag brukar tänka så där med Mossad också. Det är ofta man hör Mossad-kopplingar hit och dit. Men grejen är att Mossad jobbar ju åt någon.
Ja.
Varför gör Mossad det de gör? Det är det som är det viktiga. De får ju runt världen över och mördar människor hela tiden. Varför gör de det? Det är ju för att främja judisk makt och Israel.
Ja, så Mossad, de har ju sitt uppdrag en lite speciell grej som är lite ovanlig för såna här underrättelsetjänster. De jobbar inte bara för staten Israels intressen, utan de jobbar för judars intressen i hela världen.
Jo.
Det har de som officiell liksom drag. Och jag har hört vissa säga så här, till exempel Dropsite News, finns det ju en sida som heter, som har gjort jättemycket jobb. Gå igenom Epstein-filer och sådär. Och verkligen peka på de här kopplingarna mellan Israel och Epstein och så. Och han som är chefredaktör där. Jag tror att det var i Piers Morgan han blev intervjuad eller något sånt. Och då sa han att egentligen är det liksom inte så att Epstein jobbade åt Mossad. Utan det ser mer ut som att Mossad jobbade åt Epstein.
Jo, exakt.
Alltså att Epstein stod högre än Mossad. Och det är ju typ... sant. För att till exempel det här med Ehud Barak, han är ju en riktig så här israelisk topp som står högre än, han står ju över Mossad i den här liksom israeliska spionhierarkin. Han har varit chef för Israels militära underrättelsetjänst, han har varit premiärminister, han är liksom Israels mest dekorerade militär och så vidare. Han, alltså när han blir så här pensionerad så åker han runt i världen och gör affärer och sådär och Israels vägnar och sånt. Och det Epstein sitter i New York och liksom mejlar och ringer honom och liksom detaljstyr hans arbete och förklarar hur, nu ska du göra så, nu ska du prata med den personen och sådär. Så att det är ju mer som att Epstein är hans chef.
Ja, så Mossad blir ju ett verktyg för Epstein-nätverket att fungera.
Ja.
Precis som det är ett verktyg för Israel att fungera.
Ja.
Och säkert Megagroup och allting annat, BlackRock.
Jo, men det är alltså, och jag, ju mer man lär sig om det här, desto mäktigare så framstår Epstein på något sätt. För att jag menar, det är allt man alltid säger, ja, men det är någon som ligger bakom Epstein. Han agerar inte på egen hand och så här, och det stämmer ju säkert ändå, men alltså jag får uppfattningen att han var ännu högre uppsatt än vad man tidigare trott. Prosit, vem den är som nyser. Det är den känslan jag får i alla fall.
Yeah.
Alltså det blir som så här, av att gå igenom Epstein-filerna. Alltså jo, det är en massa konspirationsteorier och sånt som bekräftas. Men egentligen blir det nästan fler frågor än svar.
Jo, det är som ett tecken på att även en analfabet kan lyckas i världen. Och komma sig ut.
Jo, det är, han är ju uppenbar dyslektiker också för övrigt.
Ja, precis. Ja, sen var det ju den här grejen. Jag vet inte om vi var färdiga med Thomas Massey där. Det fanns något mer att säga.
Du hade ju hittat en inlägg på Twitter där han skrev att han inte var självmordsbenägen och sånt.
Jo, och jag har ju sagt det. I called it. Alltså för flera veckor sedan. Jag sa att Thomas Massey, han lever väldigt prekärt. Alltså. Han kan ryka när som helst. För han är riktigt modig. Alltså det han gör är riktigt modigt. För de här människorna, de skojar inte. Och Les Wexner, det är också en sån där synd grej jag kan tycka med, alltså judar som kanske åker dit, om nu Les Wexner ska åka dit. Han är ju gammal. Alltså, han har varit med ett tag. Hur gammal är han förresten? Är det någon som vet?
Les Wexner?
Ja.
Ja, han är ju typ 80 plus. Ja. Han är jättegammal.
Men det är ju många sådana där som redan har gjort sitt livsverk och mördat alla människor de ska mörda. Då kanske de får dåligt rykte eller kanske åker in i fängelse. Ja. Det tror jag inte heller att han kommer att göra. Men han får sig på nosen nu när han är jättegammal och det spelar ingen roll längre för att han har redan gjort sitt jobb.
Ja.
Så det gäller ju också hela Epstein-nätverket. Jag är ju övertygad om att den här verksamheten fortsätter som den alltid har gjort. De kanske har bytt från Gmail. De kanske skickar det med Yandex nu. Bara bytt service. De kanske kör krypterat nu för det. Man vet inte.
Mm. Nej, men visst är det så. Jag tror vi pratade om det sist. Att typ, Ghislaine Maxwells farsa var ju typ... Epstein tog ju över lite grann hans roll.
Ja.
Verkar det som. På något sätt. Så visst, alltså, det här kommer ju att fortsätta. Det är ju...
Men någonting som är intressant med om man säger den judiska världskonspirationen, det är att de lider ju av samma degenererat alltså degenererade moderna värld som vi lever i.
Mm.
Så att den nya kalibern av världsmästarjudar de är inte lika skarpa som de var alltså för 30 år sedan.
Ja, de hade genererat också menar
jag. Jo, alltså ja. Intelligensmässigt men alltså bara, ja, de har väl ADHD hela bunten som alla andra. Mm. Så att de kommer inte kunna hålla ihop det här på samma sätt som de mera klassiska juden har gjort.
Men jag brukar tänka att Jared Kushner är en sån.
Precis.
Men det känns som att han har liksom
han skärpt till sig.
Han verkar skärpt. Han har liksom alla bestick i lådan och så. Det känns inte som att han skulle göra sådana här misstag som Epstein gör.
Nej, men jag tänker på den här kryptojuden. Vad heter han? Bankman-Fried.
Mm.
Det är en sån kille. Han verkar ju helt off the hook.
Sådana... Är det han benånad av Trump? Eller var det någon annan krypto?
Ja. Jag
tror att det var han. Ja.
Och snart Ghislaine Maxwell också. Jag ska säga. När han är på väg ut Trump. Så, när han ska stänga dörren.
Ja, för visst var det iväg. Hon blev också förhörd av kongressen. Och
hon sa ingenting.
Ingenting. Och via hennes advokat så hälsade hon väl att hon är beredd att prata om hon blir benådad av Trump.
Ja, så hon sa det.
Jag tror det. Och alltså, det där blev ju lite en skandal. För jag tror att det är så att man ska... Alltså, det anses inte riktigt som att man ska kunna kohandla sig till just en benådning av presidenten. Man kan kohandla sig till, du vet, kortare straff och såna här saker, men inte benådning. Men hon var väl så fräck så att hon sa det rakt ut.
Yeah.
Men det är ju frågan om Trump vill att hon ska prata. Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Jag tror ju att Trump framförallt jag tror faktiskt inte att Trump är så involverad i den här Epstein-grejen. De var ju uppenbarligen typ bästa polare ett tag. Men jag tror framförallt att han skyddar andra personer. Att det är det handlar om.
Jag är lite kluven där faktiskt. För att man kan ju tänka sig att Trump har äcklat sig med unga flickor typ på 80-90 och
jo, absolut.
Tidigt 2000-talet. Och att de bröt där någon gång kring 2006 eller något sånt, just innan han åkte dit antar jag.
Mm.
Och sen när han kom ut, det blev Bannon hans nya polare. Mm. Så började de hänga och göra affärer ihop. Men nej, nu tror jag att han äcklar sig med mindreåriga. Men är han pedofil? Nej, jag tror inte han har mördat människor eller ätit människor eller något sånt.
Nej, alltså ja, precis. Alltså, och har han gjort någonting så här så gammalt så det finns liksom inte... Alltså det finns ju folk som anklagar honom för sådana här saker och gått till FBI och grejer, men det betyder ju ingenting. Alltså det finns ju ingenting i Trump i de här mejlen till exempel, tror jag.
Men det finns, alltså i ett tidigare släpp för typ ett år sedan eller något sånt så hörde jag om ett kärleks... det var inte ett kärleksbrev, men det var ett brev från en 15-årig tjej som Trump hade träffat i Trump Tower något sånt. Han hade träffat henne vid något tillfälle och hon hade skickat henne ett brev. Hon hade vittnat om att hon hade fått ett brev av Trump där det stod att han träffar gärna henne igen och att de hade jättetrevligt sist.
Ja.
Och där finns det ju indicier, men det finns ju ingenting som säger att hon har blivit utnyttjad eller våldtagen eller någonting.
Nej, precis. Så. Nej, alltså jag menar inte att Trump är helt oskyldig. Så jag menar bara att jag tror inte att han har så mycket oro alltså för personligen. Och även om han har det så skulle ju... Det här är ju hans justitiedepartement. Alltså de skulle ju aldrig släppa någonting som på något sätt skulle hota honom eller sådär. Alltså det finns ju inte. Men liksom, titta vilka det är som har liksom sponsrat Trump. De här rika, alltså vad heter hon? Adelson och sådana här människor. Alltså det är ju den typen av människor, kanske inte hon personligen, han gubben är väl död numera då, men liksom hennes vänner och hennes liksom så här, alltså hon har gett sjukt mycket pengar till Trump. Alltså de sätter säkert press på Trump att...
Så du tror inte på Strikers teori om att det är Netanyahu som viftar med Epstein-filerna varje gång han vill provocera krig mellan USA och Iran?
Jo, jag hörde det. Det är ju en intressant teori faktiskt.
Att det finns en video eller någonting som de vet. Och så använder de det för att få han att vara aggressiv mot Iran.
Jo, men alltså Trump är ju fortfarande uppenbarligen rädd för det.
Mm.
Jag tror bara inte kanske att det är så mycket för hans skull, så mycket för andras skull. Alltså jag tror att han, alltså skulle det finnas någonting där som vore liksom väldigt, väldigt dåligt för Trump, då skulle nog inte det kunna komma ut via hans justitiedepartement.
Nej.
Skulle Israel pressa honom på det här sättet så skulle de kunna liksom göra det på ett annat sätt. Men jo, alltså jag håller med, det kan vara så att Netanyahu sätter den typen av press på Trump för att han är ju där konstant hela tiden.
Jo, det är helt sjukt. Han fick en till stående ovation nu, typ 5 minuter av applåder.
Ja.
I, vad heter det? Var är
kongressen.
Han, är det kongressen?
Jo. Jag tror att det finns någon sån här lag också som säger att det är bara amerikanska medborgare som håller tal in i kongressen.
Jo.
Jag tar med det. Men jag vet inte om det stämmer, men jag för med det. Men det där är ju också helt sjukt.
Jo, det får Stalin att skämmas.
Jo.
Klappar för honom, kan jag säga. Jo, det fanns ju också en liten sidohistoria här med norrmän som åkte dit.
Jagland.
Jo, så nu Norge skakas nu av ytterligare en skandal i kölvattnet av veckans publicering av material från utredningen kring den judiska pedofilen Epstein. Det har framkommit uppgifter som visar att ambassadör Mona Juul och hennes make Terje Röed Larsen har haft en mångårig privat relation med Epstein. Juul och hennes man misstänks nu för grova korruptionsbrott under tiden de varit anställda inom den norska utrikesförvaltningen. Utredningen bedrivs av Norges ekobrottsmyndighet och misstankarna har tvingat Juul att avgå från sin position som ambassadör till Jordanien och Irak. Juul har en bakgrund som politiker inom Arbeiderpartiet och har tidigare varit Norges ambassadör till Israel.
Ja,
smasket. Så ja, de är arbetslösa nu. Det är schysst.
Terje Röd Larsen, han var ju länge ordförande i en NGO som höll på mycket med så här pandemigrejer.
Mm-hmm.
Innan, det finns ju ett spår i Epstein-filerna. Det finns ju ett mejl som många har hävdat är författat av Bill Gates om ett möte, typ hur vi ska planera för en pandemi.
Det sagt. Ja, just det. Ja.
Men det är ju från Terje Röd Larsen egentligen. Och han mejlar Epstein. Målet är att få med Bill Gates på det här mötet, helt enkelt. Och där är också Epstein som styr och liksom så här, du måste skriva så här och du måste ändra det här och hit och dit.
Var Bill Gates var upptagen med att få bort herpes från hans fru.
Ja, precis. Alltså, i slutändan tror jag att det blev så att The Gates Foundation skickade någon representant, men Bill Gates närvarade inte personligen så där. Men alltså Bill Gates har ju också varit jätteintresserad av de här grejerna.
Jo.
Det var väldigt mycket så här möten om hur man ska hantera pandemier innan covid, så att säga, i de här liksom kretsarna. Och både Terje Röd Larsen och Torbjörn Jagland, före statsministern, han har ju haft razzia hos sig på grund av sina kontakter med Epstein. Båda de har haft jättemycket kontakt med Epstein.
Mm-hmm.
Jättemycket. Även i Sverige har vi två kvinnliga diplomater som har haft mycket kontakt med Epstein. Lisa Svensson tror hon heter, och så har du en som heter Johanna Rubenstein, tror jag.
Hon är judinna, ja.
Ja. Båda de har ju haft också mycket kontakt med Epstein. Det är liksom så här, ja. Varför har diplomat... Alltså, vad är det här egentligen?
Det är där makten finns. Ja. Inflytande. Det är det de vill ha. Inflytande. Ja. Det är så intressant det där definitionen av inflytande. Alltså en influencer som är på internet och har många följare. Hur mycket inflytande har de egentligen på såna här saker? Kan de provocera ett krig med Iran?
Mm.
Ja, förmodligen inte. Kanske om 100 eller 200 influencers på YouTube säger samma sak i några månader. Kanske kan ha lite inflytande. Men Epstein, han kan bara kontakta de här diplomaterna och ambassadörer och politiker, premiärministrar. Sen är det gjort. Läppat och klart.
Influencerserna är ju liksom, vad ska man säga, bitch åt Epstein och liknande aktörer.
Jo.
Det ser man att det är många som så här helt plötsligt börjar så här relativisera och
sälja Epstein-kläder och sånt. Jo, definitivt.
Ja, hela den här grejen med vad heter han? Oj, nu fick jag hjärnsläpp här.
Fuentes,
ja.
Mm.
Alltså det är helt galet.
Jag sa ju det. De skulle dra ut han i mainstreamen. Och sen direkt när han kommer ut, då får han den här grejen.
Ja.
Och vad gör han med den? Han säger, I'm tired of the goyim. I'm switching sides.
Ja.
Okej, okay, då vet vi. Så nej, han har varit riktigt äcklig alltså. Och så sen, bara en vecka senare så säger han någonting absolut klockrent. När det gäller Epstein Files och judisk makt. Man bara,
så alla ska tycka att han är fantastisk.
Jo, alla bara, ja men det var ett skämt. Det var ju bara ett skämt det där med Epstein och tröjan. För fan, det fattar du väl. Är du dum i huvudet eller? Hänger du inte med? Va? Ja. Men som jag sa tidigare, jag tycker att man går lite för långt. När man drar det skämtet, då Då är du förbrukad i mina.
Jo, alltså det är liksom oavsett lager av ironi och nihilism så det är bara sjukt.
Jo.
I grund och botten är det ju bara sjukt faktiskt.
Yes, men Epstein-filerna fortsätter. Det bläddras. Vi får se vad som händer nästa vecka. Om Thomas Massey lever eller inte. Det kanske blir veckans fråga. Lever Thomas Massey nästa vecka?
Hur många år lever han?
Ja.
Hur många veckor?
Han är inte så gammal. Något 50 bast. Och sånt.
Och så vi spår han så här typ mitt ute så här i vildmarken typ i Kentucky eller någonstans.
Jo, jag för mig.
Alltså han har byggt sitt hus själv.
Ja.
Från grunden manligt. Tillsammans med sin familj och hans fru. Hon som dog här, hon dog när hon var 51, det var bara något år sedan eller två kanske. Hon hade någon sjukdom som gjorde att hon dog. Det har spekulerats om att hon skulle ha blivit mördaren och sånt där, men det verkar inte ligga någonting i det, utan hon dog av naturliga orsaker bara. Men hur som helst i alla fall, de har hemskolat sin familj. Huset byggdes liksom utav sten och träd och sånt som är tagna från den egna gården. Och det var familjen som byggde den. De fixade el och sånt där huset från, och han köpte in och så här kraschad Tesla som han tog batteriet ifrån och byggde om. Han är ju MIT-ingenjör om jag har förstått det rätt.
Shit.
Att, han verkar rätt intelligent och han verkar faktiskt vara en som lever som man lär i det allra mesta. Han är väldigt mycket en så här engagerad lokalinvånare. Han verkar vara en väldigt imponerande politiker faktiskt. Väldigt speciell för att vara på den nivån.
West Virginia var det. Delstaten han representerar.
Nej, vilken tack i han bor i.
Han är född i West Virginia kanske. Ja,
ja så
hade
kan
jag
det
rätt
vara.
Första gången kanske då.
Jag kollade ju såklart upp lite med hans vad hans anor och sånt där var.
Etniciteten.
Early life.
Han är alltså, de har varit i, hans förfäder har varit i USA i från 1600-talet, och innan det kom de från England och innan det från Normandiet, finns det spår till. Så att långt, långt, långt bak där så är det väl skandinaviskt bakgrund också.
Ja.
Normanderna var ju vikingar.
Jag tycker också att när man ser intervju med honom, han har en extremt, han verkar extremt empatisk som person.
Alltså,
en rakt igenom. Alltså jag tror inte de kan hitta någon smuts på honom.
Det finns dokumentärer på YouTube som man kan se om hans husbygge. När man tänker då, när jag tänkte så här att jag skulle gå och se vad han var ute, och tänkte jag lite grann så här timmerhus liksom. Mm. Men det är ett riktigt snyggt hus de har byggt alltså.
Mm.
Och de har byggt det själva. Det är stort alltså. Så att, det är riktigt imponerande.
Det har fladdrat förbi en sån där dokumentär i mina algoritmer. Men jag har
ja,
inte...
titta på den. Den är bra.
Ja, jag ska göra det. Jag ska göra det. Nej, men han har växt i mina ögon faktiskt. Väldigt mycket.
Jo, samma här. Jag visste inte att han var så... Ja.
Nej, men jag känner att när man går ut och säger sådär om AIPAC, alltså mot alla, och så får han Trump emot sig också.
Ja. Mm.
Då är man fan modig alltså. För vad har man att vinna på det?
Men han är en idé.
Ja, men han vill väl, han kanske är ärlig. Han kanske faktiskt vill föra frågor som är bra för folket, inte liksom.
Jo. Nej, jag tror han är genuin. Definitivt.
Det verkar som det. Alltså, man vet ju aldrig, det kan visa sig något annat längre fram, men han verkar vara det rätta virket.
Mm. Har Tucker intervjuat honom förresten?
Jo. Det finns ju, det var inte då han berättade det här om hur varje republikan i kongressen, även
att de hade,
men alla republikan, han var den enda republikan som inte hade en egen AIPAC-människa. Alla andra hade så här en speciell person från AIPAC som såg till att de skötte sig.
Ja.
Det är en väldigt bra intervju faktiskt. Det där började vara ett tag sedan, men det ser värd en intervju.
Jo, men vi lämnar Epstein-filerna och avslutar med ICE som lämnar Minnesota. Det här blev ju en jävla fiasko med ICE i Minnesota kan man ju säga.
Ja.
Det var ju massa... Jag länkar ju några av de videorna för... Nu är det flera månader sedan, men de hade ju massa såna här superradikala rekryteringsvideos, Homeland Security, på X. Där de lekte med våra memer och jag ville ju uppenbarligen locka unga vita män att gå med.
Mm.
Och ja, det var nog säkert många unga män som gick med för att de tyckte det såg coolt ut och ville bli ICE-agenter. För att som jag förstår det så har de haft typ 2 månaders träning.
Med 47 dagar.
47 dagar.
En dag. Eftersom att Trump är den 47:e presidenten. Som jag förstått det är det så.
Fy fan vad efter.
47 dagars utbildning.
Ja. Och de här ska alltså agera som agenter som är beväpnade. Och ta hand om illegala invandrare som kan vara extremt våldsamma.
Mm. Och det som är så bisarrt också det är att ursprungligen var det väl så att lite grann att det var ju en youtuber som gjorde ett stort avslöjande om de här somalingarna.
Jo,
du vet, helt vansinnig bedrägerier. De hade du vet, dagis över hela stan, var igenbommade och fick en massa skattepengar. Och då var ju Trump så här, ja det här är skräp människor du vet. Och så skickar han dit de här. Kommer de dit och så upptäcker de att ja, men de här somalierna, de är amerikanska medborgare.
Jo.
Och ICE-agenter, nu har de ändrat lite grann, men när de kommer dit, de får inte ens göra någonting mot amerikanska medborgare. De fick inte ens försvara sig mot amerikanska medborgare. Det var de ju tvungna att ändra. Va?
Mm.
Så att hela deras uppdrag var ju från början ganska luddigt på något vis, som jag har förstått det. Att de åkte dit på grund av somalierna, men de kunde som inte göra någonting åt det. Utan istället fick de slåss med en massa vänsterdårar. Mest, verkar det som.
Mm. Och de dödade de här pretty good.
Jo, just det. Just
pretty
det.
Och good, jo.
Ja.
Men det var det som var så lustigt. För alla påstår att den här pretty skulle vara jude. Men det finns ju ingenting som tyder på det. Som jag förstår det.
Nej.
Det var jude.
Precis.
Och att... Alltså, ja, i hennes fall, i Guds fall, så kan jag tycka att visst, hon fucked around and found out. Men jag vet inte fan med den andra snubben. Det var som bara konsekvenserna av att ha 47 dagars träning typ. Ja, men... Alla får panik och så skjuter de bara ihjäl snubben.
Fast han var ju rätt välförtjänt också, för han hade ju sparkat på polisbilar och sånt.
Tänk om det här hade varit en konservativ under Joe Biden. Och Joe Biden hade haft någon sån här paramilitär styrka som är skjuten bara för att han hade sitt lagliga vapen på sig. Typ.
Ja.
Det hade varit en helt annan grej. Nu har vi alltså liksom republikaner och sådana som är så här, ja men vadå, han hade ett vapen på sig. Sådana som vanligtvis brukar försvara rätten och bära vapen. Och sånt. Det är lite märkligt hela den där grejen. Han var ju säkert ett kräk, det är inte det jag säger. Men det är ju ändå liksom så här, vad fan? Liksom.
Jo, men jag tror det hände för att de var inte kompetenta nog.
Ja, de blev ju rädda.
Jag fick panik. Ja.
Ja, de blev rädda.
Så att sen... Jag för mig att Trump tyckte att det var tragiskt faktiskt, att han har gett den kommentaren att det var fel. Jag är inte säker. Jag har inte hört det själv. Jag har bara hört någon säga att han har sagt det. Så det är en fjärde hand.
Stryker, han förespår ju att Trump kommer att kasta de här totalt under bussen.
Mm.
Att hela grejen med att skicka ICE dit.
Ja, ICE-arna, ja. Jo.
Ja, att det är för att liksom delegitimera hela
återvandringsprocessen.
Ja, så att vända hela amerikanska folket emot det.
Att det blir så smutsigt och våldsamt om du ska försöka återvandra folk.
Ja. Och jag tänkte typ så här, nu har han byggt upp typ någon sån här liksom paramilitär styrka. Tänk om det blir en ny Joe Biden nästa gång.
Mm.
Då kommer man ju också ha tillgång till den här. Vad kommer de använda det till? En annan sak är ju också så här, som tyder på att hela den här grejen bara är en charad. Han skickar ju alltid de här till demokratiska städer och delstater.
Yeah.
Eller hur? Och jag såg i Minnesota är 80% av invånarna vita.
Ja.
Men om du kollar på en klassisk republikansk delstat som Texas.
Texas, ja. Precis.
Och där skulle de inte ha något problem. Där skulle allt gå hur bra som helst. Och där har de mycket mer illegala invandrare. Där är typ, jag tror de är knappt 40% vita i Texas. Och de har massor med illegala invandrare. Han skickar dem aldrig dit. Han skickar dem till delstater där hans politiska fiender är. Och hela grejen verkar ju att få de här balla filmerna där ICE-agenter slåss med massa efterblivna vänsterdårar typ. De har skrivit nu om att de har gripit 4 000 personer. Uppskattningsvis är det 130 000 illegala invandrare i Minnesota. Så vi pratar alltså 3% av de illegala invandrarna.
Jo, det är
efter all denna dramatik.
Jo.
Och nu är de klara. Och så säger de att det här kommer att bli stor skillnad. Minnesota kommer att bli great again och så vidare. Det kommer inte att märka någon sån skillnad. Och alla somalier är ju kvar. De fortsätter ju få sina bedrägerier och alla andra problem man har.
Mm.
Är det där. 4 000 personer, hur många av dem kommer utvisas? Hur många av dem är liksom vänster, vad heter, demonstranter? Hur många utvisningar kommer det bli av det här överhuvudtaget?
Jo.
Det är liksom, alltså gång på gång så tycker jag att det är tydligt att det här är bara en charad. Alltså de har särskilda agenter som har uppdrag att göra filmer till sociala medier för det här liksom.
Mm.
Och de har så här, du vet, när de kommer, du vet, och så här och sina liksom paramilitära kläder och det är så här rapmusik och grejer och vi är så tuffa och balla och så här, oh. Det är bara sånt hela tiden. Och så är det, har de gripit 4 000 personer.
Ja, det är fan illa. Det är en riktig skitshow.
Det är en riktig skitshow. Om det nu stämmer också att de kommer kasta dem under bussen, då är det ju ännu värre.
Ja.
Men det får vi ju se. Vi får se. Alltså, generellt har de ju försvarat ICE-agenterna ganska mycket från Trumps administration. Han kanske sa någonting om det här senaste dödsskjutningen, men generellt har de gjort det. Men det, alltså, vi får väl se. Men det här, alltså, det här är ju ett fiasko.
Mm.
Totalt fiasko. Och det har ju kommit fram flera gånger att Homeland Security som står över då ICE, att de ljuger om sina siffror. De har blivit avslöjade med flera gånger. De påstår att vi har gjort si och så många. De har, alltså, när de pratar om hur många de har liksom skickat ut från USA, då har de räknat in sådana som har fått vända vid gränsen också.
Yeah.
Utan att berätta det. Du vet, sådana där grejer. Det är bara, alltså, de trollar med siffrorna och får det låta mycket bättre än vad det är. Medan i de här republikanska delstaterna där det bara kryllar av illegala invandrare för att de har överhuvudtaget inga arbetslagar och sådana där saker. Det är också en sån sak att det är därför där, i demokratiska delstater där har de ofta svårt att få jobb för att, du vet, de har starka fackföreningar och så. Men i de här republikanska där det verkligen finns illegala invandrare, där händer ingenting. Det är inga ICE-agenter där. Det är inga stora framgångsrika operationer. De delstater där vita verkligen håller på att bli en minoritet.
Jo, precis. Och han har väl uttryckligen sagt att de inte ska gå efter de som jobbar på fabrikerna och
i fält. De ska inte gå efter arbetsgivarna heller.
Nej, precis.
De får inte utreda de som anställer illegala invandrare och möjliggör att de kan vara där överhuvudtaget. De får man absolut inte gå.
Nej, och det är ju helt rätt väg att gå. Sätta press på dem. För det är de
Det är de som lockar hit dem.
Jo.
Från första början.
Exakt. Ja, nej, det där kommer nog att sluta illa. Om det inte redan har slutat illa så kommer det att bli värre.
Mm.
För att de kommer väl att fortsätta. Alltså, Trump har ju bara varit president i ett år nu. Att ICE kommer ju fortsätta ge bort sig någon annanstans, antar jag.
De kommer säkert att rekrytera mer folk.
Mm. De skulle ju deportera mer än någon annan någonsin har gjort.
Mm.
Och än så länge så är de ju typ på, vad säger de, Obama-nivåer av Om ens det.
Nej, jag tror inte de är där.
Nej, de är inte ens på Obama-nivå.
Det tror jag inte. Obama är ju typ den som har utvisat flest illegala invandrare, som jag har förstått det.
Ja, det kanske var på Biden-nivå.
Ja, Biden, det Biden gjorde var framförallt att han öppnade gränserna väldigt mycket.
Efter covid, ja.
Precis. Men alltså, det är liksom... Alltså jag vet inte vad man ska tro om hela den här grejen, men om målet är att deportera illegala invandrare så är de ju faktiskt inte särskilt effektiva. Det är väldigt mycket drama, det är väldigt mycket memer, det är väldigt mycket TikTok, men det är väldigt lite verkstad.
Mm.
Faktiskt. Och sen är det så här, det blir ju som så här att Trump bygger upp en, alltså det är typ, alltså ICE ser ju mer och mer ut som Trumps eget SA, eller hur?
Ja, precis. Ja.
Alltså, man kanske behöver ett eget SA, men...
Man är till 40% latinomix.
Ja, men precis. Så,
några nebrer.
USA är ett sånt land där saker och ting kan svänga och så, och det kan användas mot andra saker. Det kan börja användas, för att, som sagt, återigen... Under tiden i Minnesota så hade de ju mycket problem med de här, vad heter det, AFA-typerna och så. Så de var tvungna att ändra så att ICE-agenter fick...
skjuta dem.
Men de fick ingripa mot amerikanska medborgare också.
Yeah.
Från början var det så, nej, de här ska bara gå efter illegala invandrare. Så det ska liksom inte vara någonting... riktat mot amerikanska medborgare. Men det funkar ju inte. Va? Så nu har ICE rätt att agera mot amerikanska medborgare. De har ju gått och sökt igenom folks hus och grejer utan, vad heter det, utan någon sån här domstolsorder. Och de får göra typ precis vad de vill. Så att det här är ju en grej som potentiellt kan användas mot amerikanska medborgare. Och förstås dissidenter.
Jo. Men det gör ju FBI redan. Det är jobbigt.
Jo, de kanske inte behövs. Det kanske inte behövs än så länge, men man vet ju aldrig hur det blir i framtiden.
Nej, men man drömmer ju om högervinge dödspatruller. Men det känns inte som att ICE är ett seriöst alternativ.
De har ju den estetiken.
Ja.
Det är ju det som är så lurigt, de har den estetiken.
Men det är precis som Trump. Trump har den estetiken att han vill deportera människor. Att han vill ha ett vitt Amerika. Det är hans estetik. Men det stämmer inte med verkligheten.
Nej, han deporterar ju inte.
Nej.
Alltså, det är klart att han deporterar. Men han gör ju inte som han antydde att han skulle göra. Inte i närheten.
Alltså, om miljoner måste få hem från Storbritannien så är det alltså tiotals miljoner som måste få hem från USA för att det ska bli ordning på landet.
Ja, 4000 gripna.
Ja.
Minnesota, gripna. De har inte sagt hur många som har deporterats. De har inte sagt hur många av dessa som verkligen är illegala invandrare.
Nej.
Utan det är gripna. 4000 gripna.
Ja, det är fjuttigt. Så att...
Yep.
Vi får se vad som händer. Men vi ska säga god kväll för ikväll. Prata om donationer. Har vi några? Jag har ingen lista. Åh, oh, shit. Där kom.
Jo, men då har vi.
Vi har Alexander. Han säger, varför tog ni avstånd från Raven West MS förut?
Raven West?
Är det någonting vi har gjort?
Vi tar avstånd från allt.
Är det någon bilgrej, antar jag? Det brukar handla om
när han... elektriska bilar.
Raven West Motorsport.
Jag tar avstånd. Jag vet inte varför.
Ja,
det verkar finnas datorspel. Raven West.
Det kan ju vara rätt kul faktiskt. När
bilspel.
Rallyspel ibland. Jag tror inte vi har tagit avstånd från det. Men finns det ett spel så kan vi
ta avstånd.
Testa det. Ja, du tar avstånd innan du testar. Ja, bra.
Sen har vi Karina. Vi har Per. Vi har Lars. Vi har Kenneth. Vi har Malin och vi har Vilda Hilda. Tack så hemskt mycket för att ni donerar. Och ja, som vi sa tidigare angående donationer, det är lite som det är, men Swishen är fortfarande öppen. kontanter är att föredra. Skicka gärna ett meddelande när ni skickar kontanter. Men ni kan också skicka in kryptovaluta. Och er donation är välbehövlig, kan man säga. Men vi tackar för oss ikväll. Säger tack för att ni donerar. Tack för att ni lyssnar. Och god kväll.
God kväll.
Ser man svenskar som bygger och bor i sitt land, som det vårdar med arbetsam hand. Under en grönskande skörd mogen sprätt, vilar benen från folk av året. Sverige har fallit i fiende hand och nu är det vår plikt att ta strid. Nu måste vi dra ut till försvar för folk och land. Gör en plikt nu när kampen. Inget förutom just nu. Till det stråtröva band som från land och till land här jag fram har gett skälpande hand. Han syns flitigt där i åkras och köps oss hit och dit. Snacka skit kan vår kosmopolit. Vet du snabel i vädret han sniffar sig fram bland massarer och nöjen och glam. Men så hugger han till och då nicker du still. Han får alltid till slut som han vill. Han spottar på all heder och han pyser åt moral. Han är sniken och svekfull och kal. Men Sverige har fallit i fiende hand och nu är det vår plikt att ta strid. Nu måste vi dra ut till försvar för folk och land. Gör en plikt nu när kampen tar vid. Ut i Norden det kommer en främling i land. Han har haltat från hemtraktens sand. Och så fort han satt foten på nordmanna jord ska han börja predika sitt ord. Nordmän ni är runda vän blott andra kinden till. Så jag lätt kan få er dit jag vill. Nu är folket i fängsel av lömskaste sort. Och vårt andliga arv sopas bort. Men ingen ser vad som egentligen sker. Att vårt folk av det här brytes ner. För den striden för sig öppet men vår fiende är van. Och han följer en genomtänkt plan. Sverige har fallit i fiende hand. Och nu är det vår plikt att ta strid. Nu måste vi dra ut till försvar. Folk och land, gör en plikt nu när kampen tar vid. Med svekfulla lögner och lismande tal, du har svenskar från korsbefudsal. Folket är som förtrollat men uppgår en man i vars bröst ännu stoltheten brann. Och från altaret brålas förbannelser och hot emot svensken som sätter emot. Men du mystiske främling förklara för mig, varför lider vi plötsligt just dig? Vad har hänt med vårt folk när du sagt du vill väl? Nästan var man är. gör en plikt nu när kampen tar vid. Ligger han stilla med blödande rygg i det land där han förr var så trygg, och han ristar i jorden med runor av blod vad han först då på riktigt förstod.